Nu ska vi lyssna på två kommentatorer, Pernilla Trägård
och Per sedan.
Stort tack för att bli inbjuden hit. Jättespännande avhandlingar tycker jag, som vi har hört presenteras här. Tycker de alla tre högst relevanta för det som är policyutveckling inom svenskt bistånd. Jag heter alltså Pernilla Trägård, jag jobbar på SCB, Statistiska centralbyrån, med vårt internationella samarbete. Och det är en hel del som är finansierat via svenskt bistånd. Mycket kapacitetsutvecklingsprojekt tillsammans med våra motparter, alltså andra statistikinstitut i låg- och medelinkomstländer. Jag tänkte på direkt när jag hörde, jag tror att det var, hur ska vi se här? Ska jag kolla, här ska vi se. Jo, när jag hörde Anders prata om det kollektiva handlandets problematik. Vem är det som går först? Det där är ju väldigt intressant. Och det tror jag är någonting som vi alla som jobbar med bistånd, det är någonting som vi stöter på eller har stött på. Jag befann mig här om veckan i Bangladesh, i Dhaka. Och tillsammans med statistikbyrån där så skulle det anordnas en så kallad user-producer-dialog. Det vill säga en större samling, ett slags seminarium där statistikbyrån bjuder in det som är användarna av statistiken. Det vill säga det är ju andra delar utav staten, det är akademin, det kan vara journalister eller andra användare utav statistiken. Och väldigt snabbt, apropå era forskarkollegor då i Bangladesh, så var de väldigt aktiva på den här user-producer-dialogen. Och var då väldigt kritiska förstås till statistikbyrån i Bangladesh, som de menade då tog alldeles för mycket betalt när de ville ha ut data eller statistik. Och det där förvånade ju inte oss från SCB, för så ser det ut i väldigt många olika länder, att statistikmyndigheter och även andra instanser inom statsförvaltningen har ju rätt att ta ut avgifter. Det finns ju också i Sverige, det är ju inget konstigt med det. Men här är det ju som ett sätt att kompensera för att det är så illa ställt med finansieringen av statliga myndigheter, inte minst då statistikmyndigheter i de här länderna. Så att det blir som en slags extra inkomst till budgeten så att säga för själva myndigheten. Och det har ju också förstås att göra med då att lönerna är ju förskräckligt låga. Det är ju ändå högutbildade människor som jobbar som statistiker och andra. Det kan ju väl lika gärna vara på skatteverk och annat i de här länderna. Och där de måste dryga ut sina inkomster för att kunna helt enkelt försörja sin familj och det sina genom att ha en massa andra extra jobb. Så det är inte bara det att de har det här liksom officiella jobbet inom staten, utan de måste ju jobba extra för att kunna försörja sig och sin familj. Så det här var liksom bara som ett exempel att de här sakerna kommer ju upp hela tiden. De finns där väldigt närvarande. Och jag tänkte bara dra lite snabbt kopplat till de här presentationerna som vi har hört. Och jag tänker den här slutsatsen som Anders drar om att det inte är en big bang utan gradvis, med viss reservation för Georgien då. Och att en slutsats borde vara att vi har stor ödmjukhet och lyhördhet. Och det tycker jag, det stämmer väldigt väl överens. Jag tror nästan ingen som skulle ifrågasätta det som har jobbat med bistånd under en längre period som många av oss här inne har gjort. Utan det är ju precis så det är, och det är det som är min erfarenhet också av att ha jobbat mycket med stöd till statliga institutioner under de senaste 20 åren. Det tar tid. Det finns inga såna här quick fixes. Även om Kina kanske skulle tycka det, för de ser vi ju också i de här andra sammanhangen. Vi ser dem också kopplat till statistik, säkert också till skatt skulle jag tro. Även om jag inte är så välbevandrad i det. Men de vill ju göra saker där också. De vill göra saker snabbt. Det ska hända snabbt, det ska gå snabbt, det ska liksom komma upp på bordet snabbt. Och så fungerar det ju inte. Och det vet ju vi också från vårt eget land, att statsförvaltningen är per se trög. Rörlig och bör så vara förstås. Det är ju ändå en byråkrati, det är något som ska vara fast över tid, och när större förändringar ska ske så ska de vara väl underbyggda och det ska liksom vara välgrundat och hända i liksom en välordnad form. Så att erfarenheten och det som jag tror är också en viktig rekommendation när det gäller fortsatt policyutveckling här för just svenskt bistånd är ju det att saker och ting tar tid. Det måste finnas en uthållighet i det som är biståndsgivarnas ansats kring de här frågorna. Och det tycker jag med de erfarenheter jag har att det ser inte jag alltid. Utan man har också den här tendensen faktiskt från det som är Sverige, Storbritannien, andra västländer om vi ska säga så. Att saker och ting måste hända. Man måste få upp resultat. Och det har ju förstås med att göra att man är ju någonstans ansvarig inför sina egna skattebetalare, inför de svenska skattebetalarna. Så det finns ju den här dragbandet däremellan. Jag tänkte säga någonting mer med det som var också det som kopplade till Anders här, förutom det här kollektiva handlandets problematik. Jag tänker också på det som är det som handlar om rekrytering, för det var ju dels hur avlönas det och hur rekryteras det. Just när det gäller det område som jag arbetar med, statistiken, så är det väldigt få som rekryteras, tyvärr. Det är väldigt små statistikbyråer i de här länderna med väldigt lite personal, oftast personal som har suttit där alldeles för länge kanske för att kunna vara påverkansbara inför att arbeta på nya sätt och ta till sig av ny kunskap och så vidare. Men där det då finns möjlighet att påverka det som är rekrytering så har Sverige som biståndsgivare en väldigt, väldigt viktig roll. Därför vi har också väldigt mycket erfarenheter från hur vi arbetar med meritokrati och med rekryteringar. Och jag tycker att det finns väldigt många intressanta studier som man skulle kunna göra utav det här. Dels kopplat till det som SCB gör då när det gäller att bidra till att utveckla hur man kan rekrytera statistiker på ett bra sätt så att man kommer bort ifrån det som är nepotism och så vidare. Så det finns jättemycket spännande att titta på. Tänkte jag säga lite grann bara om det här med skatter. Och eftersom jag kommer från SCB då, jag tycker det var superintressant. För att det hänger så nära samman med det som är statistik. Det är otroligt nära samband mellan skatter och statistik. Och det kanske inte alla är medvetna om, men det är det. De behöver gå samman väldigt, väldigt nära för att det ska hända någonting med skattesystemen. Och jag tänkte bara kort säga någonting om det här med skatt som andel av BNP. Självklart är jag lite skeptisk där då, när jag ser de där siffrorna och du nickar där. Erasmus också. Därför att det är ju tillförlitligheten i de här siffrorna förstås. Vi vet ju det att när det gäller ländernas nationalräkenskaper, framförallt länder i Afrika söder om Sahara, så är det utmaningar med de siffrorna. Det är ju inte så att man ändrar basår så ofta som man skulle behöva göra för att det ska kunna vara tillförlitliga siffror helt enkelt. Och vi har ju sett det i praktiken här de här senaste 5-6 åren när vissa länder har hoppat upp och blivit medelinkomstländer. Det är Nigeria, det är Ghana, det är Kenya och så vidare. Och det är just för att man inte har räknat in stora delar av ekonomin, utan man har räknat på ett basår som ligger på 1990 kanske, innan vi började använda mobiltelefoner. Så ni kan ju tänka att det finns en hel del säkert saker där som skulle kunna vara. Så det var jag tvungen att säga, för jag tycker det är så viktigt att påtala det, att de här siffrorna, man behöver jobba mycket mer för att få bättre nationalräkenskaper och BNP-siffror, och då behövs ju statistikutvecklingen i de här länderna. En sak till där som jag tyckte var jätteintressant är den här kopplingen mellan skatt och demokrati och de här svårigheterna när det är just demokratiseringsprocess. Och det förvånade inte mig så mycket, och kanske inte förvånar så många här inne heller som arbetar med de här frågorna. Därför att det är såklart att när det är en demokratiseringsprocess så är det ju den stora frågan, det är ju tilliten mellan staten och medborgarna som står på spets. Den finns ju inte riktigt där, utan den ska ju formeras under den här demokratiseringsprocessen. Så det kan man ju tänka sig att det är ju inte så konstigt att det ser ut så på kort sikt i alla fall, att man inte kan se den här tydliga positiva kopplingen som man kan se när det är mera etablerade demokratier och skatteuppbörder. Sen tyckte jag var intressant också förstås det här med Afrobarometers findings där som du tar med kring skattebetalare som då är mer intresserade av politik. Ja, det är ju så. Ju mer medelklass det blir, desto mer intresserad är man av hur staten levererar och vad de gör med ens pengar och så vidare och så vidare. En sak som jag tänker är jättespännande och som skulle vara spännande att utveckla vidare när det handlar om det här med skatter, för att det är ju så mycket på tapeten också inom just biståndsbranschen nu, att det måste vi satsa på, vi måste satsa på skatter. Ja, det måste vi, tycker jag. Och det är ju jättebra när det kommer den här typen av forskning, det är ju så välkommet. Men jag tror också att det handlar om att man får ju inte stilla sig blind på det som är skatter, utan man måste se till helheten. Och det är väl den där liksom dragbandet som vi har hela tiden när vi ska försöka bedriva ett effektivt bistånd, att det handlar ju om system och systemansatser. Att man får inte stirra sig blind på vissa silos, att nu ska vi lägga jättemycket mer pengar bara på skatter. Utan det handlar ju om hur skatterna hänger ihop med resten för att få de här kapabla statsförvaltningarna som vi vill ha och som medborgarna i de här länderna så mycket behöver för att länderna och ska gå framåt. En aspekt som också är intressant, jag tänker på lite erfarenheter i Burkina Faso, så försöker man att genomföra förstås då från statistiken det som är företagsundersökningen. Man behöver ju ha information om företagen för den ekonomiska statistiken, för nationalräkenskaperna och uträknandet av BNP inte minst. Och det är ju jättesvårt, därför det är ju så stor informell sektor, som det är ju alla låginkomstländer och många medelinkomstländer också. Och hur man ska tackla den här informella sektorn är ju ett aber. Det finns ju en del guidelines på det där, men det är ju väldigt problematiskt. Så jag tänker där också att vad finns det egentligen för incitament för den informella sektorn att bli formell och för att den då ska kunna bli liksom skatteintressant och statistikintressant och även sånt som har att göra med de sociala skyddsnäten och pensionssystem och så vidare. Och så. Det är liksom en hel systemansats som jag tror är en viktig lärdom någonstans också för det svenska biståndet. Vi är inte alltid så bra på att tänka så faktiskt. Vi är väldigt mycket så här, vi är också lite tämtade av det här, men vi vill ha lite snabba resultat. Vi vill kunna visa på någonting som fungerar. Det är ju det som vi hela tiden drivs utav. Och ibland är vi lite för ambitiösa där. Så återigen det här med ödmjukhet och lyhördhet tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Jag skulle säga några avslutande ord innan du får komma in där, Per, också. Jag hade skrivit ner dem någonstans. Det var ditt papper, va? De trillade ner där, tror jag. Ja, och det handlar ju om det som är överhuvudtaget, om man tittar på liksom policyutvecklingen av det som är att stödja kapabla stater. Så jag sa ju det här med liksom systemansats som jag tror är otroligt viktigt att vi håller fast vid, och då kopplat till det som är långsiktighet och uthållighet. Därför att vi har ju en tendens att gå in i liksom, ja, men vi har tvååriga projekt eller program eller treåriga, och sen ska vi dra massa slutsatser av det där för att veta hur vi ska gå vidare. Men problemanalysen består. Det är inte så att egentligen någonting större ändras under den här väldigt, väldigt korta tidsperioden. Så att det här med längre tidsperioder, både när det gäller strategier för enskilda länder från den svenska regeringen, är ju otroligt välkommet när vi ser liksom hur lång tid det tar att ändra saker och ting, och att det måste finnas en vilja att ändra och liksom ett tryck. Man måste bygga upp ett tryck för att ändra. Jag tycker det är lite intressant. Jag kommer ju inte så ofta över det som är forskning direkt. När forskare ringer till mig så är det mer sådär för att klaga lite grann. Bara, ja, men alltså, har inte ni tillgång till de här fattigdomsdatan som var 1995 i Vietnam? Har inte ni det? Ni jobbade ju där i 6 års tid. Nej, det har vi inte, och det ska vi inte ha. Vi är en svensk statistikbyrå. Vi ska inte äga den datan. Det är Vietnams data. Måste du fråga dem om, och så vidare. Så det är ofta så här, liksom, man ligger på oss. Men när vi tittar på det som är forskning och det som finns kring just staters capability, så tittar vi ofta då åt det som är diffid, och det är ju lite tråkigt. Vi borde ju titta mer åt vårt egna och det som faktiskt finns i Sverige. Därför jag tycker det är så bra att det kommer upp sådana här tillfällen också, och det finns ju väldigt mycket också från våra svenska forskare. När vi tittar åt det som är diffids håll, så gör ju de väldigt mycket sådana här assessments liksom på 3 års eller 5 års basis av hur har stödet till governance och till liksom staters utveckling fungerat och inte fungerat. Och det man kommer fram till, det är ju i princip de här sakerna som vi redan vet. Man måste ligga i, det måste finnas en uthållighet. Det är inte så att saker ändrar på sig så snabbt, utan man måste liksom verkligen ha det här långsiktiga approachet där det är både i finansiering och det som är kapacitetsuppbyggnad. Jag stannar där, för annars får inte Per prata om sina spännande. Varsågod.
Se. Det är alla mina. Så tack så mycket. Tack Eva och tack framförallt Anders, Rasmus och Johanna för spännande forskning, spännande papper och för att ta den här diskussionen vidare när det gäller samhällsstyrning både nationellt och globalt. Det här är jätteviktigt för oss på Sida. Vi behöver ökade kontaktytor mot forskning. Vi behöver ännu mer evidens när det gäller frågan vad vi kan göra, som ni sa. Det är en sak hur de här sakerna utvecklas, men frågan är också vad vi kan göra. Så för oss är det alltid liksom so what när vi läser era papper. Vad betyder det här för oss? Och det ska jag försöka prata lite grann om. Jag ska sätta det lite grann i en kontext också, var vi befinner oss på Sida idag och varför det här just nu är kanske mer timely än någonsin. Vi hade ju i början av seklet 2000-2015 millenniummål. Då man skulle leverera resultat på ett antal, framförallt sociala sektorer. Men vi hade inget mål som handlade om hur man bygger system för att leverera de här sakerna. Så det var ganska kortsiktiga lösningar på att leverera resultat. Och många av de här lyckades. Men givar-communityt framförallt tappade bollen när det gällde att utveckla system och tänkade kring det. Det här med governance-frågorna försvann från radarn lite grann. Forskare som Mary Grindel har liksom visat och generat givarna över hur liksom governance och good governance är de begrepp som kanske misshandlades mest. Det blev till slut allting som är gott i princip. Och sen kunde vi jobba med governance utifrån det. När man sen då börjar titta på forskningen har ju fortsatt naturligtvis, när man börjar titta på resultaten, framförallt hur vi jobbar med bistånd inom de här sakerna, så visar det sig att vi har inte åstadkommit speciellt mycket. Resultaten finns inte där av olika skäl. Så millenniummålen levererade en del resultat, men de gjorde det liksom på en aggregerad nationella medelvärdenivå, och vi missade ett antal grupper i samhället. Kvinnor från etniska minoriteter vet vi fick minst utdelning. Så varför blev det på det här sättet? Och en del av svaret är naturligtvis att det här är politiskt. Det här kräver omfördelning av resurser i samhället och det kräver att utmana maktrelationer i samhället. Så när vi nu liksom går in i nästa fas med de globala målen, så har vi helt plötsligt ett mål om hur vi bygger system. Vi har mål 16 som handlar om effektiva deltagare, ansvarsutkrävande institutioner och fredliga samhällen. Så här finns det helt plötsligt en ingång, och vad ska vi göra nu då? Det är liksom uppvaknandet lite grann kring det här. Och då är det ett antal saker där som och det blir en diskussion om vad ska man göra inom mål 16 specifikt, och hur ska vi liksom integrera systemaspekter genom alla de andra målen när vi jobbar med utbildning eller hälsa eller städer eller så. Vad är det av samhällsstyrning som ska liksom med här? För om vi bara gör det inom mål 16 så kommer vi bara så långt, även om vi skulle råka hitta ett sätt att göra rätt saker. Men om vi kan integrera det liksom i hela verksamheten, hur vi jobbar, då blir det en annan utväxling på det här. Så vi tittade, sedan ett par år tillbaka har vi försökt genomlysa Sida och se vad gör vi då. Och då visar det sig att på hela Sida, om vi tittar just samhällsstyrning, hur vi jobbar med offentliga institutioner, så har trenden gått ner de sista 12 åren, överlag, inom alla sektorer. Och det har gått ner allra mest inom sektorn demokrati och mänskliga rättigheter. Vi gjorde en uppdelning av utifrån kontraktspartner, å ena sidan det vi liksom har i civilsamhället och andra sidan det vi har offentliga institutioner och aktörer. Och så delade vi in det med samhällsstyrning i tre olika aspekter. Det ena handlar om access till makt, som är mer kring val och hur man kommer till makten. Och sen hade vi utövandet av makt, vilket är det vi traditionellt pratar om här. Quality of government fokuserar bara på den aspekten. Man bryr sig inte om så att säga input-sidan politiken, utan man tittar på utövandet av makten. Och sen så bröt vi ut en kategori som heter kontroll av makt, som har att göra med rättsvårdande institutioner, revision, statistik. Statistik har vi i den här utövandet av makten. Och då ser man att fördelningen idag är att 68% går till aktörer i civilsamhället och 24% går till aktörer i statliga och offentliga institutioner. Så har vi några procent som fattas där om ni snabbt räknar i huvudet. Och det är det som går via multilateraler. Och en del av det går till institutioner visserligen. Men siffran för access till makt är 4%. 4% av det i MR-portföljen. Kontroll av makt är också 4%, och sen då det här samhällsstyrning i den mer traditionella bemärkelsen är 14%. Så det här är någonting vi jobbar ganska lite med idag. Och det här är någonting som vi måste bli bättre på och förmodligen jobba mer med. Men vi måste också bli bättre på att utnyttja potentialen till att matcha stöd till civilsamhälle och offentliga institutioner. Och det gör vi i högre utsträckning, men jag tror att när vi liksom ska framåt så är det här en utmaning. Det är ett antal saker som gör att det här är mer nu på agendan än någonsin. Vi har ett policyramverk som kommer att lyfta betydelsen av att leverera utveckling, statens roll för att leverera utveckling och mänskliga rättigheter. Vi har en reviderad instruktion till Sida att öka fokus på offentliga institutioner baserat på demokratiska principer. Vi har forskning som vi har hört om idag. Vi har Världsbankens nästa World Development Report 2017 handlar om governance and the law. Och den tar makt som en utgångspunkt, delvis för att slippa prata politik och göra kineserna allt för upprörda. Men också därför att det faktiskt är ett bra sätt att närma sig de här frågorna. Och vi har haft ganska stort interagering med Världsbanken kring den här rapporten. Och den har liksom ändå landat i en text som är progressiv. Det kommer att finnas saker att göra här. Så saker och ting ser ganska bra ut när det gäller att alltså efterfrågan. Men vi har ganska lite resurser och vi har ganska lite ingångar i dagsläget för att jobba med det. Så vi vill jobba mer med den här typen av frågor och förstå det bättre. Och därför är det här jättespännande. Men det är vad vi ska göra. Lika viktigt är faktiskt hur vi jobbar. Och där är det så att vi genomförde en studie av vårt arbete på det här. Och det finns andra studier som visar att hur vi jobbar är kanske lika viktigt som vad vi gör. Och därför var det så otroligt intressant när vi hörde Anders prata om... nu ska vi se här. Jag ska nästan citera här på sidan 10 om de här lösningarna. Hur ska man då göra det här? Och då handlar det om experimentera, second best solutions, compromise... Och du hade några andra termer på liksom din svenska presentation här. Och det är ju precis det, den andra biten. Förutom att prata om vad vi ska göra och ha större utrymme för det, så hur vi jobbar. Och där har vi nog jobbat inte tillräckligt politiskt, inte tillräckligt kontextuellt informerat. Så vi har byggt olika system och eller institutioner, men vi har inte förstått dem i den bredare kontexten, och därför har vi inte fått de resultat som vi har velat ha. Om man hårdare skulle man kunna säga att om det tidigare har dominerats av ett synsätt att vi bygger institutioner för att lösa problem, och då institutioner som vi känner igen och ser ut som, ja, man pratar om uppklädda demokratier, man kan prata om uppklädda institutioner, det ser bra ut. Det finns de komponenter och det som ja, SCB i DRC. Om vi tar hårdrare ett exempel, eller Mosambik där vi har jobbat mycket med statistik. Det andra, om man vänder på det för att belysa liksom skillnaden, det är det också det du pratar om, Anders. Jo, men det handlar om att lösa praktiska problem. Och kan man upprepa sådana lösningar och översikt kodifiera och institutionalisera det, då bygger man institutioner som faktiskt löser reella problem för människor. Men om man börjar med institutionen i mer formell bemärkelse, så är risken att man går fel. Det verkar vara erfarenheten. Så där behöver vi bli mycket bättre. Skattesystem, ja. Men skattesystem, hur bygger vi det i en helt annan kontext? Så det är liksom vår uppmaning till er att fortsätta med det här. Och gör det i en annan kontext. En som kanske är ännu mer relevant för vår förståelse av de här sakerna. Så det var den liksom inramningen till det här. Sen när jag var inne då, jag tycker Anders, nu när det gäller hur vi ska jobba, så är ditt papper jätteintressant. Det visar precis på där den här forskningen rör sig. Just när man pratar om state capabilities, så håller Världsbanken och Harvard, ja, Matt Andrews, Land Pritchett, på med en studie precis om state capability. Och det här är deras slutsats. Att ja, om vi bara fortsätter att bygga state capability som vi har gjort tidigare från biståndssidan, så kommer inte mycket att hända mot slutet av det här seklet. Vi kommer att knuffa ett par tre länder över ribban av vad som är god kvalitet eller god nivå. Och då är det ändå, alltså, definierat som Uruguay, 6,5 på en 10-gradig skala, så det är inte speciellt hög ribba. Så den bilden är ganska pessimistisk. Och jag håller heller inte med om den här med att alltså vi har två kategorier. Demokratier är bra på institutioner, effektiva institutioner. Sen har vi ganska auktoritära stater som är bra på det också. Den här forskningen visar att nedåtgående trend, Kina, Vietnam, Ryssland, många av de här starka ekonomierna med tillväxt. Men om man tittar och går in och försöker mäta liksom den institutionella kapaciteten, så är den inte så hög som man tror utifrån tillväxtscenario. Så den bilden liksom bör man skruva på ett par varv. Så. Några väldigt konkreta. Jag är glad att ni refererar till Afrobarometer. Det är egentligen, Sida har faktiskt en stor och viktig roll över att Afrobarometer finns. Och den ger oss en stadga och styrka när det gäller att förstå den här typen av problematik i Afrika. Så vi är väldigt nöjd med det. Nu försöker vi rädda Afrobarometern för att det är allt för få. Man börjar ta det som en public good och det är ingen beredd att betala. Och just nu så är det mest vi som får stå och ta den räkningen. Vi får se hur det går. Ja, när det gäller just antikorruptionsreformer, jag tror att det spåret som finns är jätteintressant. Det finns ju en hel del forskning som inte är refererat till. Till exempel, och den här frågan om vilka länder där vi har positiva exempel, så har vi ju Sydkorea är ju ett sånt land i Asien till exempel där vi har positiva exempel. Vi har... ja, nu hittar jag inte bland mina papper här. Jo, här har vi till exempel... Alina Mungi Pipidi, som jag vet är liksom en bekant till Quality of Government, som har tagit fram och studerat just ett antal av dem, inklusive Georgien, men också Sydkorea och dem. Så just det här gradvisa att försöka ta. Men det är ju en utmaning för oss. När är det här på systemisk nivå och när är det någonting som är mindre förekommande? Även där visar ju Afrobarometer att i många afrikanska länder så är... Alltså folkets attityder är att det här är fel. Korruption är fel. Så det är inte nödvändigtvis liksom upplysning och normativa liksom kampanjer som saknas, utan det visar att ja, men det tycker folk. Så det är en systemfråga. Det är liksom ett collective action-problem, och hur hanterar vi det då? Så det är jättebra att göra den kopplingen. Och det skulle vi vilja mäta mer om. Meritokrati, absolut. Jag tror att det är någonting vi måste gå framåt. Det är också ett sätt att jobba med saker som jämställdhet och människor som lever med funktionshinder och få in dem. Vi vet att vi gör det inom valmyndigheter. Det finns goda exempel på hur man har arbetat på det. Ja, jag sneglar på klockan. Det här med skatter, otroligt intressant också ur perspektivet naturligtvis att det skapar ett ägarskap hos medborgaren för att engagera sig i staten. Det här med demokratisering och att det tenderar att vi ser inget positivt, kanske till och med ett negativt. Ja, det är klart det är en transition. Det är ju liksom någonting som sker då, en ganska omtumlande process. Och förmodligen ett antal institutioner som måste göras om och byggas på ett annat sätt och befolkas av andra grupper. Så att det liksom är en utmaning att vi får, liksom, om det nu är det här USA-bandet, det kan jag tänka mig att det inte är så långsökt. Det kan ju också vara att i en sån process så kommer in mera biståndspengar, det kanske kommer in mera lån, det kanske kommer in mera investeringar till och med som gör att... ja, det finns andra flöden av pengar som under en period gör det här med beskattning än kanske lite mindre kritiskt för de här länderna, att det kommer senare. Det skulle kunna vara en förklaring till det. Jag tror att det finns också, om man går tillbaka till Afrobarometer igen, så visar det liksom att folk är mer engagerade i politik, man vet mer om politik. Man har högre förväntningar på vad systemet ska leverera. Men man är också otroligt mycket mer besviken på just omfördelningsaspekterna. Så det här med skattesystem kopplat till omfördelningsaspekter tror jag är någonting. Och det ligger också i Agenda 2030 att titta på inequalities som en utmaning. Ja. Sista kommentar. Spännande naturligtvis med Kina. Vi undrar vad som ska hända nu. Vad händer med liksom den nya administrationen i USA? och vi ser att Kina utmanar ju våra normer på ett antal områden. Det här är ju bara ett, så det här är en pusselbit i liksom ett väldigt stort pussel när det gäller Kina. Kina, Ryssland, Saudiarabien, andra typer av länder utmanar ju våra normer. Man är inne och stödjer politiska partier, man stödjer media, man stödjer valövervakning. Man är inne och gör ett antal saker på den här normativa agendan. Så det som tidigare har varit en modell kring den västerländska utvecklingsstaten, den utmanas på ett antal fronter, och det här är en av dem då. Men jag undrade, ja, om du liksom tittar på det i relation till den här New Development Bank och IMF, är det samma utmaning då, eller ser vi en ny utmaning där? Jag vet att det ligger utanför din forskning, men det vore jätteintressant när vi tittar framåt att höra lite grann kring det perspektivet. Och om vi jämför då de här kommersiella lånen i Kina som utmanar den här normen, IMF-normen, kommersiella lån från väst, hur ser de ut? Hur har de, är de, avviker de eller ligger de nära den här utmanande normen från Kina? Det här är ett område som jag kan otroligt mycket mindre om. Jag liksom blir nyfiken på just den sidan av det hela. Sen har Sida, det vet ni och det pratade du om också, liksom ett större fokus på lån och garantier som ett alternativ för att erbjuda det här. Så det här är definitivt någonting som kommer att bli mer. Så här återigen ser vi fram emot fortsatt diskussion kring det. Tack.